Efter att ha suttit där så är det högst förståeligt när jag ser mig om nu att de här stolarna i solen är tomma. Annars tänkte jag att det hade kanske blivit en bra bild för Jesu återkomst. En man med vita kläder och så strålande ljus, man ser inte mer än så. Jag köpte en ny klocka. Är den fin? Ja, tack, det var bara det jag ville höra. Nej, utan jag tänkte att det är skönt att ha koll på tiden. Det blev en lång gudstjänst förra veckan för det som här. Men det var inte därför, utan jag har saknat det här enkla att bara liksom kolla vad klockan är istället för att ta den här jobbiga rörelsen från fickan. Ta upp mobilen. Men det har fått mig också återigen att tänka på något som jag vet att jag har nämnt tidigare i predikan här. Det här hur vi frågar om tiden i Sverige. Att vi är så fokuserade på den där saken. Vi säger, vad är klockan? Och ibland får man det där lite irriterande svaret, en uppfinning. Särskilt om man frågar ett barn. Eller så frågar man kanske istället, hur mycket är klockan? Men det är fortfarande fokus på den där ganska snäv bild och ofta i förhållande till mitt schema som jag måste hålla. Hur mycket är klockan nu? Så att jag är på rätt plats. Och så jämför man då med engelskspråkiga delen som istället frågar faktiskt en mycket, mycket större fråga egentligen. What time is it? Vad är det för tid? En helt annan typ av fråga egentligen. Man kan få svaret 11 och 28 på den frågan. Men man kan få ett helt annat svar också. Och man kan få ett svar som mer ser den andliga rörelsen i tiden. Man kan få ett svar som gör att man faktiskt stuvar om i almanackan istället för att vara slaviskt bunden till det. Vi läste inte GT-texten, men för er som kan historien om Ester i Bibeln, som hon bor i Persien. Judarna har fått fly dit och bor i en judisk minoritet där. Men hon har lyckats få en väldigt hög position i palatset. Och judarna är, som många gånger i historien, under väldigt svårt förtryck med hot om förintelse. Varpå hennes kusin då säger till henne, kanske har du fått den här positionen just för en tid som denna. Och de där orden gör någonting med Ester, och hon riskerar faktiskt sitt eget liv för att hjälpa då den som hade makten att liksom värna om sitt folk då. Och det är säkert många som håller med mig om att det är speciella tider. Det är en speciell tid idag. Bara Trump, Musk vid makten på ett närmast auktoritärt sätt att leda i en åtminstone tidigare demokratisk kultur. Och så tittar man sig omkring, Putin, Kim Jong-un, Hamas, bara för att nämna några. Och i vårt land så har skjutningarna skjutit i taket, skulle man kunna säga. Rent globalt sett också, i förhållande till antal invånare. Så det är lätt att känna med Jesus som säger i dagens text, nu är min själ fylld av oro. Ska jag be Fader rädda mig undan denna stund? Men så säger han, nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Så han bejakar det som är. Han bejakar sina känslor. Det är ingen liksom, flykt, det är inte sopa under mattan, visa upp ett starkt och tryggt yttre som vi så lätt gör. Utan det är någonstans att stanna upp vid det. Nu är det så här, nu känner jag så här. Så här är omständigheterna. Men så direkt så byter han fokus. Och jag tycker det är en väldigt bra bild det här med drejskivan. Hur det är där på drejskivan som det vackra formas fram. Men det finns bara en enda plats på den här snabbt snurrande skivan där leran kan vara om det ska bli något vackert. Och det är precis i mitten. Och det är det Jesus fokuserar på. Det är där han hela tiden har sitt fokus på Guds, faderns kärlek, faderns närvaro, faderns makt. Att allt det som snurrar, ja, men börjar jag ta in det och låta det få snurra runt med mitt liv, ja, då kommer jag trilla av skivan. Men om jag istället rör mig nära det, har mitt fokus där, ja, då kan till och med välsignelser komma ur det där. Och den friden som Gud ger, som inte världen kan ge, men som bara Gud kan ge, den finns tillgänglig överallt. Oavsett hur det ser ut, oavsett vilka som sitter på positionerna i världens makter. Den friden är helt oberoende av de omständigheterna. Men den är beroende av en sak, en enda sak. Och det är överlåtelse. Och det kan innebära att vi behöver dö bort från saker. Våra egna agendor som vi lätt liksom hamnar i när vi tappar fokus. Jesus säger, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Väldigt starka ord Jesus tar till här. Och bara för att understryka, han säger ju inte att vi ska gå omkring med självhat. Det är absolut inte det han menar. Det finns inget gott med självhat. Utan det Jesus menar är någonting helt annat. Och vi ska komma ihåg att när Jesus får frågan, vad är det största budet? Så säger han, du ska älska din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv. Så det ska vi alltid ha med oss. Nej, Jesus lägger till någonting. Den som älskar sitt liv i den här världen, det är det han varnar för. Han varnar för den där självkärleken som glömmer sin nästa. Som egentligen inte är någonting annat än förklädd ondska. Det är i alla fall så människor som står utanför den själviskheten uppfattar mig när jag drivs av den själviskheten som inte ser den andra. Då blir det ondska. America first till exempel. Och att Trump har fått det utrymmet som han har fått säger någonting om tidsandan. För vi ser ju det här väldigt tydligt. En väldigt stark kraft av att vara en influencer. Det ligger högst på yrken när man frågar unga vad man vill bli. En självständig, stark, snygg, framgångsrik person som influerar andra genom sin egen lyckade fasad, ska sägas. Men det finns en annan rörelse idag också. Och jag tror att det är många här som har upptäckt den rörelsen. Det har talats om väckelsetider så länge jag kan minnas, som har levt i kyrkan i hela mitt liv. Och jag upplever att vi är där nu. Och apropå influencer så säger det ju något när man i nyheter och media spår att Jesus kommer vara årets influencer. Och tänker vi på det så är ju Jesus den totala motsatsen till vad en standardinfluencer är. Om vi ska vara lite fördomsfulla, det ska man egentligen inte vara. Men jag unnar mig. Man ska inte heller tänka jag unnar mig. Ja, ni får korrigera mig sen. Men Jesus sökte ju inte statusen. Utan han sökte ju gång på gång fadern i det fördolda. Han sökte inte efter liksom, framgångsrika samarbeten för egen del, utan han sökte efter det som var förlorat. Efter de vilsesprungna. Och han är densamme. Så att unga idag, och gamla för den delen också, nu dras till Jesus, vittnar ju om att man har insett att utan honom så är jag förlorad. Utan honom är jag vilse. Går jag vilse? Blir jag förvirrad? Snurrar livet för snabbt? Jesus pratar också om att han ska dra alla till sig. Och apropå att det är speciella tider, att Gud söker människor idag, skulle jag vilja dela ett vittnesbörd som jag har delat faktiskt i hela pastoratet på en storsamling häromveckan. Jag har delat det i något annat sammanhang också, men jag tror inte jag har delat det på en predikan här. Det har börjat komma inträdesblanketter till mitt skrivbord senaste året. Från att bara sedan jag blev präst har sett utträdesblanketter komma till som tätt, så har det kommit fler inträdesblanketter som jag har sett än utträdesblanketter sista året. Och Mattias Algosson, en fin herde vi har, han har uppmuntrat oss att när det kommer inträdesblanketter, ring upp personen. Så jag har gjort det. Och då ringde jag en man som var i 30-årsåldern som blev jätteglad för det här samtalet. Och jag sa att du kan väl komma hit så kan vi dricka kaffe och bara snacka lite. Och det gjorde han. Och han återkom. Han sa att han var ateist i många år. Och så återkom att han till att från i somras har jag trott. Så när han sa det kanske för tredje gången så blev jag ändå lite nyfiken. Vad var det som hände i somras, frågade jag. Ja, då hade han börjat drömma. Och den här mannen är uppvuxen, barndomen har han vuxit upp i Serbien. Och så flydde de till Sverige när han var 10-15 års åldern. Så han är döpt i ortodoxa kyrkan, men har då levt i alla fall som vuxen med en ateistisk världssyn. Det finns ingen gud. Och så plötsligt så drömmer han att han ser en ängel som pratar till honom. Och jag vet inte om det var serbiska kanske första drömmen. Men han sa i alla fall, den här ängeln sa, gav honom råd hur han skulle göra för att må bättre. Att träna, ta promenader. Men så sa ängeln, och du behöver söka Gud. Ja, och nästa natt, jag vet inte om det var fyra nätter i rad eller om det var fyra på kort tid. Men nästa gång han har den här drömmen så är det samma dröm, fast ängeln talar på ett annat av de fyra språken kunde. Svenska och engelska och så något mer då. Samma sak, säger ängeln. Och så ser han i drömmen ett kors uppe på ett högt berg. Och han börjar liksom klättra i drömmen mot det korset. Och sista, fjärde gången så kommer han upp till korset. Och då ser han att det är tre dörrar. Och så frågar han ängeln, spelar någon roll vilken dörr jag tar? Nej, du kan ta vilken som, säger ängeln. De går åt samma mål. Jag ryser när jag står och berättar det här. Men både han och min tolkning är att det här är de tre stora kyrkofamiljerna. Han är döpt ortodox, har levt ett liv utan Gud, bor nu i ett protestantiskt land. Spelar någon roll? Nej. Vi är samma familj. Det går åt samma mål. Det är korset som är hela grejen. Då ska jag dra alla till mig, säger Jesus. När han pratat om att han först måste dö och sen uppstå. Och det är faktiskt lite liknande sammanhang när Jesus säger det. För i texten står det att några greker hade kommit till Jerusalem för att tillbe under högtiden. Och det är inte hedningar, alltså det är inte greker som tror på romerska eller grekiska gudar. Utan det här är alltså proselyter som de kallas, alltså hedningar som har kommit till tro på Israels gud. Men inte har blivit judar. Så man kan se det lite som samfundsgränserna, i alla fall så som vi för 50 år sedan såg på gränserna, så var de ganska långt ifrån varandra. Det var stora avstånd. Men de här grekerna kanske hade sett Jesus häromdagen eller hört om hur Jesus gick bananas. Det var väl någon som sjöng en mellolåt. Där på hedningarnas förgård. Välte omkull de som sålde saker. De som gjorde affärer på människors gudslängtan. Den enda plats där dessa greker kunde tillbe Gud. Hedningarnas förgård. Jesus är förkrossad över när vi hindrar människor från att komma till honom. Och det här väcker en längtan hos de här grekerna efter mer av Jesus. Så det står att de kommer till Filippos. De söker upp Filippos och säger, vi vill gärna se Jesus. De söker upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, står det. Och jag tror inte det är någon slump, vi ska inte hoppa över det. Utan det som sägs här, det är faktiskt att han kommer, Filippos kommer från en stad som var beblandad, alltså både judar och hedningar, som låg nära flera grekiska städer, Decapolis. Hedniska städer då. Så att de kände säkert igen Filippos, visste vem han var. De hade en ingång till honom. Och Filippos går och pratar med Andreas. Står det, jag tror inte heller det är någon slump. För det här är de enda två av Jesu 12 lärjungar som har grekiska namn. De var någon slags bro för de här grekerna. Och jag tänker på det att, vem är du en bro för? Vem kommer till dig i sin längtan efter Gud som kanske känner sig ovärdig? Men som någonstans ser dig som en representant för den Gud som jag kanske inte själv vågar träda fram inför. Det kan vara en bra tanke att ställa sig. Särskilt nu när vi går in i fastan. Kanske be lite extra för dem du har runt omkring dig. Att älska sin nästa. Och jag tycker det är intressant att Filippos går till Andreas. För att det här tredje gången Andreas nämns i Johannes evangeliet. Och varje gång han nämns så för han en människa till Jesus. Han var verkligen en evangelist, Andreas. Han för i kapitel 1 för han Petrus, sin bror, till Jesus och säger, vi kanske har fött, jag tror att vi har funnit Messias, följ med. I kapitel 6 så för han en liten pojke med 5 bröd och 2 fiskar till Jesus och säger, här är en pojke som har en liten matsäck, men vad hjälper det? Men och här så är han den som liksom för de första grenarna som ska ympas in i det sanna olivträdet. Och det är en uppmuntran i det här att vara trogen i det lilla. För Andreas, han kanske inte ens tänkte på att han gjorde någonting stort. Han var trogen sin kallelse. Men snacka om att det blev stor frukt. Den första Petrus, kyrkans första ledare, första biskop. Och det andra, den andra personen, den här lilla pojken. Jag skulle visa sig att det var den händelsen sen som gjorde att folket ville ha Jesus till kung. Men som en annorlunda influencer så drar sig Jesus undan då. Och det tredje då, det som jag nämnde. Att det är de första kvistarna som skulle ympas in i Guds utvalda folk. Att verkligen bli en del fullt ut. Traditionen säger att Andreas korsfästes som ett X på marken. Nu när vi har pratat om Trump så tänker man kanske Elon Musk när man tänker X. Men det kallas ju då Andreas korset. För det var så känt i fornkyrkan hur Andreas hade dött. Det var för att han skulle pina så länge som möjligt som han korsfästes på det sättet. På marken som ett X. Och traditionen säger det att under de 2 dagar han levde så talade han hela tiden med folket runt omkring om Jesus. Jag var ute med Lydia en morgon här. Jag skulle köra henne till förskolan Lydia, så inte den Lydia utan min femåring snart, på tisdag om fem. Ja, hon skulle till förskolan och jag är lite sen med det där med att se saker. Jag kan vara lite tunnelseende, så jag har ju missat då. Min fru påpekade att snödropparna har funnits en månad i år. Men det var i alla fall då jag såg snödropparna och sa till Lydia: Lydia, titta, snödroppar. Då vände Lydia och så gick hon fram och så stod hon i förundrad en stund i tystnad och så sa hon: är det vår snart? Och jag tycker det är fint. Och jag tänkte på det att snödroppar är lite som mandelträd i Bibeln. Mandelträdet är det som blommar först. Redan i januari kan det börja blomma för att visa först av alla, se först av alla att våren är på väg. Och låt oss vara sådana. För jag tror att det är den stora väckelsen är på väg. Och låt oss vara sådana som Andreas. Sådana som är trogna i det lilla. Som vågar gå på den där svaga förmaningen. Våga bjuda med folk. Inkluderar. Och då kanske våra egna agendor behöver dö på nytt. Kornet behöver komma ner i jorden. Så att det blir nytt liv också i våra liv. Jag hade inte tänkt att sjunga en sång. Men när jag satt med den här texten och tittade igenom det sista i morse, så insåg jag att den låt jag håller på och spelar in just nu med mitt soloprojekt Lövsångaren, så är det just en låt jag skrev för några år sedan som handlar just om den här texten där Jesus säger om vetekornet att det måste dö. Så att eftersom det var dessutom då dagens text, så tänkte jag att det kanske inte är en slump det heller. Den kanske ska sjungas idag.
Och ge rum åt ljuset.